Välkomna ska ni vara till att höra på där vi tar oss an ett nytt avsnitt. Och ett avsnitt en dag där jag har drömt om att jag har fått slaven Billich och börjat gråt i natt. Kan jag säga, över ett kortspel. Vi var mitt ute i ödemarken någonstans i en stugo. Och spelat upp någon form av kortspel. Jag vet inte exakt vad det var för kortspel vi spelade, men vi spelade och jag vann. Och slaven Billich, han blev som så både arg och sur för att han förlorade, så han började gråta av det. Men dels också för att han blev så imponerad av hur jag genomförde det spelet och hur jag som verkligen gjorde allt för att vinna mot honom. Han blev som imponerad, så jag var som både arg men också respektfull gråt av slaven Billich. Som jag framkallade i natt. Ja, här såg jag ta mig an den här tisdagen här i mars. Brukar ju kanske, eller folk brukar ju säga att det är tråkigt eller inte bryr någon sig till hör vad andra har drömt inte. Men jag tycker jag kan vara ganska kul och intressant att höra om någon har drömt något som är intressant. Så där. Vet ni vad jag har drömt i natt?
Jo, men det är alltid intressant när man drömmer om olika fotbollsrelaterade drömmar och fotbollsprofiler som mitt i allt dyker upp i märkliga sammanhang. Och slaven Billich, han känns ju som en kortspelare så här rakt av. Alltså, jag kan ju se mig framför, man kan ju se framför sig hur han sitter och spelar kort i någon kroatisk by.
Ja, faktiskt, men kanske inte. Känns som en som börjar gråta så lätt inte, så ska väl nog krävas en stor insats från hans motståndare för att få honom börja gråta. Och lyckades jag ju åstadkom uppenbarligen, men jag har som med mig den drömmen in idag. Det var en sån dröm som kändes riktigt verklig, att när jag vaknade ännu så kändes som att det just hade hänt det, att det var som kändes som mer verkligt än många andra drömmar kan kännas, så är ja, intressant med den typen. Men jag vet inte varför jag drömde om just slaven Billich. Kan det vara för att Watford har bytt tränare igen och han var där. Då vi såg Watford för 1,5 år sedan borta mot Stoke, så var ju slaven Billich som var ny på posten för Watford. Och de vann 0-4 borta mot ett svagt Stoke, så jag vet inte. Om det beror på Tom Cleverley hade väl tagit över Watford nu. Så jag antar att det kommer därifrån att slaven Billich på något sätt har varit i tankarna. Att därför drömde jag om honom, inte har en annan förklaring till.
Nej, jag måste ta och kolla upp slaven Billich tränarkarriär här nu i talande stund. Han har varit i Saudiarabien efter att ha fått sparken från Watford i fjol. Det verkar som att han är varannat jobbar som längre österut i världen. Han har varit som nu är i Saudi och tidigare då Watford, och före det var han i Kina och så var han i West Brom, och före det var han också i Saudi och så var han före det i West Ham, och före det var han också österut då han var i både Turkiet och Ryssland, och så hade han ju landslaget också för, men ja, han verkar som varannan gång så drar han efter cashen till Fjärran Östern eller Kina, men kanske nästa gång då tillbaks till de mer stora ligorna i Europa. Men han är ju en legendar också som spelare som vann brons med Kroatien i VM 98.
Ja, jag minns ju inte han som spelare jag. I och med min ålder, men jag minns ju nog hans tränarkarriär ganska bra, och är ju nog främst är det ju, visst var det 2008 är man hade landslaget då de åkte ut där i den sjuka matchen mot Turkiet i kvartsfinal. Och annars är det väl kanske West Ham sejouren man förknippar han med, att där var han ju också ganska bra åtminstone. Jag minns att slutade jag kanske lite sämre för han där, men åtminstone gick det bra där än 2016 när det var. Han tog väl det ut i Europa League kanske, och hur var det? Jag var mycket på gång, och Dimitri Payet som vad bra är förknippat Slaven Bilic med, och uppenbarligen också när Watford byter tränare så får jag upp Slaven Bilic i mina tankar.
Ja, och om vi ska gå vidare då till en annan tränare som har bytt jobb är ju, ja, vi hamnar ju, kom tillbaks till samma Tornion Terrieri, Teemu Tainio. Ett halvår sen så snackade vi upp han rejält att ja, nu har han kört fast med Haka och ska gå vidare i karriären. Han har gjort det bra, ta i Haka till Europa en säsong och ja, ta i Haka tillbaks till någon form av i alla fall så slagkraftig styrka. Ja, vi noterade ju att han gick till Supern med Toni Koskela och var assisterande där och fick de ju sparken ganska snabbt då. Ja, då tänkte vi väl att det var ett lite en miss i protokollet bara att han, ja, Tainio, han ska nog ta över som A-lagstränare någonstans i Europa och kanske är vi som har överskattat han bara och hoppats att vi ska få en finsk spelare eller tränare ut i någon lite större sammanhang och ha sett Tainio som en tänkbar sån, men nu har han landat ett nytt jobb och är som assisterande tränare i estländska ligan. Jag vet inte vad man ska säga.
Nej, nog helt hopplöst på något vis. Man blir som lite lamslagen av tanken att vi som tappar våra mest intressanta och spännande unga tränare som har någonting på gång och som sagt som vi tror att kanske kan ta sig ut i ett större sammanhang till länder som Estland i det här fallet och Valkari till Lettland som vi också har varit in på är ju helt bedrövligt. Hur fan kan vi tappa dit? Alltså får nu det ens till var i Finland i så fall, men ja, är ju hans val och inte vet jag, han får ju göra som han vill förstås, men är ju som av alla finländska lag på något vis dåligt att släppa han iväg till Estland som assisterande tränare om han nu inte, eller om han nu ändå är på väg åt de breddgraderna tillbaka så ja, vet jag vad jag ska säga, inte förstås så har ju nog lagen här sina tränare på koll och sånt inför säsongen och inte byter man ju nu inte, men kan nu inte någon ta innan som assisterande här då istället för att han ska behöva få till Estland är ju som helt hopplöst.
Vi kan väl säga som så att finska ligan är bättre rankad än alla de här baltiska ligorna. Finska ligan 34, estländska ligan 48. Och ja, Simo Valakari, han böt ju klubb faktiskt, han i Lettland, han gick ju till stor lag Riga FC efter säsongen här. Och ja, Lettland är rankad som 37 och Litauen 44, så alla de här baltiska ligorna är sämre rankade, alltså uppenbart då sämre kvalitet än finska ligan, och jag säger ganska mycket för ja, och sämsta av alla de här ligorna av alla baltiska ligor är Estland då, alltså som är rankad på 48 plats i den här rankingen, och man får ju ta den rankingen hur man vill, men är ändå ett ganska bra facit på i alla fall gällande de här lagen hur man har klarat sig och hävd sig i internationella turneringar och sånt och kval till Europaturneringar. Men estländska ligan alltså betydligt sämre än finska, och dit hamnar Teemu Tainio, eller går, som assisterande tränare till en Daniel Meijel. Det var någon tidning som skrev att han skulle ta över som huvudtränare, men de hade väl bara tänkt att automatiskt så som det blir. Men han är alltså assisterande tränare i Lettland. Eller i Estland. Och laget är ju JK Tallinna Kalev. Och jag kan ju säga som så att det finns väl typ 10 estländska lag. Eller säger man estniska? Jag har nog sagt samma, jag har sagt fel hela avsnittet i så fall. Men 10 lag i Estland som är bättre. Som är en bättre klubb än JK Kalev som Tainio går till. Jag ska räkna upp lite statistik här från senaste åren. Vi kan väl säga så här som sen Estland blev en självständig nation och man började med en egen fotbollsliga från 92 framåt, så är det här laget som Tainio nu går till De har bara varit 10 säsonger upp i högsta ligan. Om vi tar från 2010 kan vi ta lite ligaplaceringar. Så enligt följande har JK Tallinna Kalev placerat sig. 2010-2011 är man i andra divisionen. 2012 blir man nionde, kvala sig kvar i högsta divisionen. Man ska sägas att estniska eller estländska ligan består av 10 lag alltid, så är inte så många lag, men 2012 blir man nia, kvala sig kvar. 2013 åttonde, 2014 tionde och sist, 2015-16-17 huserar man då i andra ligan, stiger tillbaks till 2018 då man blir åttonde, 2019 blir man också åttonde, 2020 blir man återigen sist och åker ut, 2021 andra ligan då, och sen 2022 åttonde och i fjol då 2023 bästa placeringen som det här laget har tagit sen 30-talet. Man blev tredje då och ska alltså kval till konferensliga i sommar, men det är ett sånt lag som Teemu Tainio ska vara assisterande tränare i. Det är nog deppigt som du hör.
Ja, nej, alla hör ju själva på den statistiken och de placeringarna att det är ju inte direkt optimalt. Inte. Men i och för sig så har de ju ändå tydligen Europaspel där då, och kanske de har något på gång. Så mycket som en estländsk klubb kan ha på gång. Svårt att säga. Men inte den här klubben som är Klavan. Ragnar Klavan är han spelar väl ännu, eller hur är det? Spelande tränare eller någonting sånt. Men är det i den här klubben eller han var i den här klubben? Eller något jag tycker man skulle ha hört om det just i samband med Klavan.
Ja, han gick ju till Paide Linnameskond eller någonting sånt som ett annat lag i Estland och var där två säsonger. Men nu har han gått i fjol till just det här laget JK Tallinna Kalev, där han faktiskt är president också. Så ja, han spelar ännu, så han är spelande president. Så är det som Teemu Tainio ska vara. Och så ska vi väl säga att han är Oskari Forsman, rutinerad ligamålvakt i Finland, bland annat IFK Mariehamn och VPS, och gjort det helt okej som ganska trygg målvakt. Han är också där och blev väl typ årets värvning i fjol. Man har ju varit ett riktigt dåligt lag och då blev vi tredje i fjol, så man har ju som man har ju pika och uppnått nya höjder mot vad man är van med, så är ju i alla fall lite ljus där, men så här, historiskt så är det ett riktigt dåligt lag, men det finns en del profiler där nu just.
Ja, när du räknar upp så här, man börjar fundera på saken, Europaspel och projekt på gång och Forsman i målet och Ragnar Klavan som spelande president. Har man någonsin ens hört om en spelande president, men är det någon som ska vara här så är det väl Ragnar Klavan av alla kärnor. Men ja, det är ju nästan att man går igång på det projektet nu och Tainio som assisterande tränare. Ja, jag kör ju nästan en kovändning här och blir optimistiskt och tycker det här är kul och en bra grej. Kanske nog inte riktigt, men ändå är som nästan så att man skulle vilja följa med lite hur det går för den här. Jag har redan glömt namnet, Tallinna Kalev eller vad var det hett, någonting sånt. Men ja, det finns saker ändå till tycke är lite kul med det här tydligen.
Ja, men om han nu ens skulle vara huvudtränare och han är bara assisterande, det är som är lite sjukt. Men man har ju faktiskt börjat seriespelet där redan och har börjat med två oavgjorda matcher. Vet du för övrigt, skulle du kunna räkna upp tre lag från Estland så här rakt av? Eller har du lika dålig koll som många andra har på den skräpligan?
Ja, inte har man ju jättebra koll. Vad har vi nu från Tallinn för lag? Det hela är ju som att det var från Tallinn, men det finns ju nog något större Tallinn-lag också som man nu inte kommer på faktiskt. Det där Paine Limmaseinö Kodd eller vad du nu sa, det känner man ju igen. Och det var väl för att Klavan har varit där, men han är riktigt svårt att komma på någon faktiskt. vill sig inte, och har man ju nå bra koll på den ligan. Finns det något sådana större lag som har blivit typ nerlagt kanske, eller bland det med Lettland där, att det har funnits nå tungviktare, men inte kommer man riktigt på någon JK Tallinn. Någonting sånt har jag för mig att det skulle finnas också. Men inte, ja, som ni hör, inte är det någon riktigt bra koll man har.
JK Tammeka från Tartu. Nej, inte någon man behöver skämmas över direkt. Det är nog en riktig skräpliga. Vi har ju Nommekalju och Levadia. Och ett lag som heter Narva Trans. Vet inte vad det är, men störst och mäktigast i alla fall FC Flora från Tallinn där också. Jonathan Johansson, jo. Succé någon gång i slutet av 90-talet, men är också de som är regerande mästare. Men är nog en riktig dassliga, och där ska Teemu Tainio vara assisterande i ett av de sämre lagen, även om de slutar på tredje plats i fjol. Men så här senaste åren har man nog inte rosa marknaden, men vi får säga lycka till.
Ja, vi får göra det, och det är Flora Tallinn har man ju förstås hört om, och det Nommekalju också. Flora Tallinn hade väl, det var väl så att SJK slog ut det i Europaspelet här för, alltså 2022 på sommaren. Ja, det var ju så, det var en ganska gällig match där som de vände, eller gällit dubbelmöte som de vände och vann, och fick väl sin första Europaseger någonsin, eller hur var någonting sånt. Men ja, lycka till åt Teemu Tainio. Ja, jag vet inte, man kanske måste hoppas att det här bara är något som han ser som tillfälligt, så att nu är fan och dit och är assisterande, att det verkar vara någonting på gång där ändå, och kanske det därför erbjuder lite bättre lön, men att man skulle ju hoppas att han har förhandlat till sig eller säkerställt att han har någon kontrakt, klausul i kontraktet som säger att han får fara. Om jag kommer något anbud till att bli huvudtränare någonstans, var som helst egentligen som är bättre än Estland, så får han lämnskeppet. Jag tänker ju att det måste ju vara så, eller åtminstone hoppas jag så.
Ja, för ett halvår sedan skulle vi nog ha varit förvåna om det skulle ha gått så här, om vi skulle ha sett det framför oss. Att för sparken som assisterande på Supern och sen assisterande i Estland. Men ja, ja, vi går väl vidare och håller koll hur det går fram. Men det börjar vara ungefär en månad till innan Veikkausliga-säsongen börjar, och lite mer ännu tills övriga serier kör igång. Och lite snurrar ju spelare på transfermarknaden och så vidare, men ännu, vi måste väl ännu avvakta och se lite. Vi har inte så mycket att prata om från inhemska fotbollen ännu, men framöver kommer vi väl mer att fokusera på ligorna när de kör igång och fundera inför kommande säsong. Men idag tänkte jag bara vi skulle göra en kort vända här i Vasaregionens division 6 innan vi går vidare. Och jag noterar ett nytt lag som har dykt upp så här bara plötsligt när jag vet inte om jag såg om det var någon cupmatch eller någonting, och så snurrade det här laget förbi som skulle spela, är ju Laihia United. Har du noterat att det finns ett sånt lag nu för tiden?
Nej, inte förrän du sa att du skulle ta upp det här innan vi börjar på, inte så det måste vara sprillans nytt här då.
Ja, tydligen grundat i fjol. Och inte bara som A-lag i division 6 utan också som juniorförening, att man försöker som köra som en breddförening och utöka möjligheterna till juniorverksamhet i Laihia. En riktig skithåla får väl säga själva. Laihian Luja finns ju där, och är nog inte någonting positivt jag har att säga om Laihia, eller Laihela på svenska, men Laihia United har i alla fall startat upp och ska köra i division 6 mot flera andra lag, och FC Kuffen är väl där och så. Korsnäs BK också en ny grundarklubb som väl har kommit till i Korsnäs efter lite, har varit lite tumult där i Korsnäs A-lag, och så har man grundat en ny klubb där. Jag vet inte, någon konflikt finns i alla fall bakom. Jag undrar om det är någon konflikt här också, att Laihia United ska konkurrera med Laihia Luja på en så liten ort, men oavsett Laihia United klubbmärke är en fotboll med en vikingahjälm på och det ser ju, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det ser groteskt fult ut.
Ja, nej, nu inte det är ju en höjdare inte, men med finländska lagdivisionsmått mätt så stickar väl ändå inte ut som sämre än något annat, för det finns ju nog flera riktigt dåliga. När lag startar, när nya lag startas och grundas så brukar det ju ofta bli fula märken också, tycker jag. Så inte man är förvånad att de inte har fått till något. Fullpoängare där inte, men mer förvånad är man att de ska konkurrera med Laihia Luja på en så liten ort som Laihia om juniorverksamhet också. Hej. Känns ju nog som att det går att ifrågasätta om Laihia är tillräckligt stort för två föreningar, men de får nog försök där då. Tycker jag också som att när man funderar, som noterar här de senaste åren, att jag tycker att jag allt oftare när man typ går i stan eller bara rör sig var som helst i Vasa, så tycker man oftare ser Laihia Luja kläder och träningströjor och vet jag, man rör sig på fotbollsplaner och sånt och man ser som mer tecken på existensus Laihia Luja än vad man gjorde, jag kanske var liten själv. Minns som knappt ens att man skulle spela mot det, kanske någon enstaka gång, men då verkar det ju som att Laihia Luja går starkare än tidigare, i alla fall de senaste åren. Att känslan var här och ändå ska jag som kom en konkurrent dit då, så ja, inte vet jag hur det ska gå till inte.
Och det här fula märket är ju också osymmetriskt, just själva bollens lutning eller placering här. Ja, under vikingahjälmen är det som man skulle kunna få en mer rakt om vi säger så, men ja, lite intressant och märkligt. Återstår att säga om det blir en, om Laihia United blir en maktfaktor i österbottnisk fotboll eller bara ett annat dassgäng. Men Laihia, jag minns man var ju dit när vi gick i lågstadiet, fick vi ju inte fara och sim till Vasa simhall. Det var ju som fullbokat eller det fanns inte plats, så man hamnade ju fatt i Laihela alltid.
Ja, det var nog samma ännu då jag gick där. Vi var alltid till Laihe och simma och kul var nu här ändå. Nu har man ju varit i Vasa simhall, så är kul att man fick uppleva Laiheas lite sämre, lite skitigare simhall på något vis. Men det var nog alltid en upplevelse till få fara dit.
Ja, det var väl någon som hade pissat på kaminen där också någon gång, men det ska vi inte prata om mer, utan vi går väl ut i världen och ja, vi hamnar väl nog ta upp engelska toppstriden eftersom det är så tajt där i toppen. Ett trelagsrace första gången på evigheter, jag minns inte när det ska ha varit så här jämnt. Oavsett liga, det gäller alla toppligor att det är tre lag som är inom sån här avstånd från varandra, men jag tänkte ju efter Liverpool Manchester City här i helgen att, eller då klockan tickade upp till 90 minuter, tänkte jag, ja, det blir en sån här match där man ändå, vi behöver inte prata om någon domarmisstag här, men sen så på tilläggstid så ja, då urartar det ju fullständigt och en obegriplig miss och och då vänder man ju totalt och nu är det bara en sak som har dominerat nyhetsflödet. Hur då man inte kunna döma straff?
Ja, nu har ju blivit rubriken på den här matchen och är ju så förbannat dåligt att det ska behöva på det här viset. Och hur många sådana här skitbeslut vi har åkt på den här säsongen är ju faktiskt helt sjukt. Kan inte komma ihåg att man ska ha varit med om någon annan säsong där det ska ha varit så här många, så här viktiga och avgörande beslut som vi har tappat poäng på, speciellt i stora matcher som den här och hand mot Arsenal och på Ödegård och vad hade vi alltså Tottenham matchen borta i höstas som är tidernas värsta haveri som man har varit med om som Liverpool-supporter och flera andra också sådana sjuka incidenter också i matchen som vi har vunnit ska säga så att det inte har blivit några rubriker om saken men det är som alltså det kommer ju kosta oss i slutändan det är ju som nej, helt förjävligt och jag vet som inte, man blir som helt man kokar ju bara av att tänka på jag vet som inte vad man ska som göra, alltså jag är som fem för att jag sett på han det välkända, ökända foliehatten här alltså jag är nog som på gränsen till att börja anklaga det här för att det var något konspirations grejer där de gör allt för att stoppa oss och vinna ligan men ja, jag vet inte, än så länge kanske jag måste bara försöka hålla mig från han det foliehatten men en sån är grej till och han är på.
Ja, men det är ju 20 poäng som maximalt 20 poäng kanske någon mindre, men 20 poäng som vi har gått miste om allt skulle ha gått som esku och inte domarna i efterhand. Domarbasen kommer och ber om ursäkt att ja, vi har gjort fel. Och då skulle vi också ha en poäng mindre för varsitt Arsenal och Man City också. De ska inte ha poäng mot oss i de matcherna vi skulle ha vunnit mot dem. Men ja, man är nästan beredd att sluta med fotboll helt i att intressera mig för något annat i livet om jag ska vara så här för jag är som man blir som man kan säga också vissa kan hävda att vi har haft tur med oss i vissa matcher och kan jag inte säga någonting mot men i stora matcherna mot de här lagen när domarbasen i efterhand till och med kommer och ber om ursäkt åt oss och hävdar att man själv har gjort fel och är ju inte förvånande om det händer igen nu efter helgen men att man inte vågar blåsa straff där. Eller jag vet inte, alltså som domaren. Att inte VAR går in och ingriper. Jag är som är här sjuka. Att VAR finns där för att hjälpa domaren. Och när, om domaren då uppenbart har missat det. Han måste i alla fall ut i skärmen och se på det. För jag är som, att inte han ens. Det blir kortslutning igen i kommunikationen mellan huvuddomaren och VAR. Att Michael Oliver, domaren också har varit och dömt i Förenade Arabemiraten här under säsongen gör ju inte saken bättre. Han får betalt av samma som betal som äger Manchester City så är ju ja, konspirationsteorier hit och dit men det är helt sjukt.
Ja och jag såg nog före matchen var jag ganska orolig när han skulle döma för jag kom ju ut nu sån här statistik på hur många poäng Liverpool har tagit med han som domare och hur många City har tagit med han som domare och det var ju en enorm skillnad och han är väl ganska känd för att faktiskt dömt till fördel åt City och ja, nu är det ju inte bara han som det handlar om utan också VAR och ja, jag tycker ju först och främst att det handlar ju om att de inte vågar ta ett så stort beslut fast det är rätta beslutet att ge straff där och det är väl de flesta inte bara Liverpool-fans utan också de med en neutral förhållning till den här matchen och de här lagen överens om att det ska ju vara solklar straff där men de vågar inte gå in och ta det här beslutet så är ju som de fäggar ur 98 minuten i så här stor match och ja, är vi som drabbas av igen en gång så jag är som ja, vad ska man ens säga nu mer att nu ens den här Michael Oliver får döm en sån här match att han är ju etta från Manchester han också är man från Manchester så hur kan man få döm en match då mellan de här två lagen i det här läget visst, alla domare säger ju och måste låtsas att det är neutrala och så men inte en chans i helvete att om man är från Manchester så att man har en neutral syn på både Liverpool och Manchester City. Alltså det finns ju inte på kartan att det skulle vara möjligt. Så ja, det är ju helt sjukt att en sån man kan få den här uppgiften och döma den här matchen.
Och sen går Kyle Walker ut i en intervju här dagen efter och berömmer domaren. Vet inte. Så komiskt så finns inte.
Nej, nu är väl klart han berömmer domaren när han får den där till sin fördel. Men annars sa han väl ganska bra om matchen nu, som jag såg i någon säkert samma intervju då, att det var ändå en bra advert, en bra reklam för Premier League och elitfotboll när han nu är som allra bäst. Som själva matchen och spela ut på plan, alltså jag var ju helt... Ja, man var ju nästan helt slut i huvud jag efteråt, efter hela det här, och sen den här straffsituationen på er, så det tog nog ganska länge innan man landade, men sen har ju rubrikerna då landat och ens huvud främst i den här straffsituationen, men ja, det var ju en otrolig match som vi nu ändå ska borde vinna förstås med den här straffen, eller något annat sätt, för största delen av matchen, förutom i början, så var vi ju ändå bättre laget, även om det var chanser åt båda håll. Men vi var ju bättre och vi hade ju det som mot repen, så att det ju nog känns som en missad chans att inte vi fick 3 poäng här ändå. För det är ju som de många lag som kommer ha sitt i hederläge och så det kärrade som vi hade. Jag vet inte, jag vet inte, kanske Arsenal, men jag tror ju inte att det är kapabla av det, speciellt inte på samma sätt med läktarna att få med dem. Och ja, no, de har ju inte heller hemma mot City och med, de har väl borta, så ja, inte vet jag vem annat ska få City, så är kärrade och igångning som vi hade där, så att vi skulle nog båda få in en boll till och ta de 3 poängen, och därför större ju ändå fruktansvärt, och speciellt att vi inte fick han det straffen då, som skulle båda garantera för oss.
Ja, jag var väl lite spiken i kistan det här, tyvärr för jävligt faktiskt, men jag avgjordes ju redan i höstas med de här missarna mot Tottenham och Arsenal, när man ber om ursäkt i efterhand. Det har ju aldrig hänt för att man från liga håll och domar bara måste gå och be om ursäkt för att man har gjort fel här. Tolkningssituationer hit och dit, men att man har missat och använt VAR är ju det som är sjuka, när man har VAR och inte använder. Ja, samma domaren hade ju missat också här i höstas mot Arsenal där Mateo Kovacic i City skulle ha haft ett blodrött kort, men inte blev utvisad. Samma Michael Oliver är nu som missa dobbarna i bröstet och inte få hjälpa VAR heller. Jag funderar en grej med Luis Diaz. Han gjorde en ganska bra match, eller han kämpar och river, men jag har en teori där att han skadade sig allvarligt i knä i fjol och var bort ett halvår och körde rehab, och han blev ju jäkla mycket starkare under den perioden. Han har blivit som en helt annan spelare sen han kom tillbaka. Mycket mer muskler, men det kostar ju honom i avgörande lägen. Han är ju som en teknisk spelare i grunden, men sista momenten, sista touchen, där är det som att koordinationen inte hänger med honom när han har lagt på sig muskler. Håller du med?
Jag håller ju med om att det inte stämmer för han ofta i avslutslägena. Och men jag tror ju inte det beror på de musklerna. För jag har nog egentligen alltid tyckt det ända sedan han kom. Första matcherna hann man ju inte bild sig. Eller man såg ju att det här verkar intressant och det här var häftigt att se. Han verkar vara hur bra som helst. Det här kommer bli bra. Slapp ju förbi och skapa saker hur lätt som helst. I varje match och han show och såg jättebra ut. Men redan då så målen också assistren fattade sen då, att inte var han som så effektiv som han skulle borde vara sett i hur mycket lägen han får och skapa själv. Men då tänkte jag att ja, men det kommer väl med tiden, får man väl hoppas på, men här har man väntat och väntat och inte hade ju aldrig riktigt kommit in och ökade volymen det målen och assistren inte, utan det är ungefär det samma, och han gör ju en del målar sist, men det skulle ju borde vara mer. Eller, no borde. Vi har ju andra som gör mål och assist förstås också, ännu mer, Salah och Nunez. Jota, när han är frisk, som kanske är de främsta poängskaparna, så är det bra att ha Diaz som är en annan spelartyp också förstås. Men ja, målmässigt, poängmässigt så har han ju inte Mané och har aldrig blivit hänt. Ja, inte skulle jag säga att det beror på de musklerna inte, för jag tyckte att han hade inte heller före han blev skadad. Så, nej, inte kan jag riktigt hålla med inte.
Ja, jag hävdar nog fortfarande det, ja, men han har ju också blivit bättre på hopp, alltså bättre spänst har han ju fått senaste åren när han har varit och tränat på annat än fotboll och gör många mål på huvud. Men jag tycker att han är i sista momenten och tar sig förbi sista backen, där är han inte tillräckligt klinisk.
Nej, och här har han aldrig varit, men om han har tappat efter skadun så tycker jag att det är snabbheten. Om det beror på att han är lite tyngre nu så vet jag inte, eller om det bara var en så allvarlig skadu så att han tappar lite av sin speed. För han var ännu explosivare tidigare, eller innan skadan i alla fall. Men han är i alla fall, ja, i och med att han nu är på samma position och så som Mané, så är han nu jämfört de två för mig själv ganska mycket ofta, och konstaterar här att Diaz, han kommer aldrig kunna bli samma målskytt heller som Mané. Oavsett hur mycket lägen han kan skapa, hur mycket han kan trixa på kanten. Men han har som inte den samma villigheten att göra vad som helst för att göra mål och ta sig in i boxen och in till bortre stolpen eller sånt. Han gör det nu och då, men är som att någon har väl sagt det till han, att dit ska du in i boxen och gör mål. Du ska vara på bortre om jag kommer bollen dit och sånt. Men han är inte naturligt på samma sätt som Mané, att han verkligen vill vara den som gör mål. Utan Diaz, han är nog mer som det här sydamerikanska, att på något vis värderar han typ en tunnel eller en klack eller en snygg fint nästan för sig själv. Jag vet inte, kanske inte han själv ens är medveten om det, men min uppfattning är att han värderar sånt lika mycket som att göra mål. Och här får man väl värdera hur man vill, men det är ju mål som avgör fotbollsmatcher, så man tar väl hellre mål. När det kommer till kritan, men med det sagt, så nu gillar jag ju Diaz och vad han tillför laget. Och tycker att han alltid är kul att se på och gillar nu hans inställning och så där överlag. Men som målskytt kommer han aldrig bli samma som man är, och jag sitter i huvud på något vis. Nåja, men här avslutningsvis tänkte jag att vi ska ta en utmaning som trogna lyssnare säkert känner igen från den här tiden på året ungefär, som jag har kört med dig tidigare. Ännu lite för att kolla vad du har för koll på läget, men också kanske för att ge lyssnarna lite uppfattning om vad som är på gång till nästa säsong. Jag tänkte nämligen att vi ska köra det här, ska vi säga, toppen av andra ligorna quizet. Jag vill nu helt enkelt egentligen bara se om du har koll på vem som ligger i toppen i andra ligorna i de stora europeiska fotbollsländerna. Så får vi på samma gång då lite bild oss en uppfattning om vad som eventuellt är på gång inför nästa säsong, vilka lag vi får upp och vilka vi kanske vill ha upp och inte vill ha upp och så vidare. Och så. Vi har ju kört det här båda åren tidigare som vi har hållit på med den här podden, och får väl köra det i år igen. Sen förväntar jag väl mig egentligen att du har ganska bra koll på Championship och Serie B åtminstone, så där antar jag att du vet det mesta, men i de andra, Tyskland, Spanien och Frankrike kanske du inte har lika bra koll, vi får se, men ja, vi får väl i alla fall börja med Championship. Har du någon koll ska vi nog säga att du får försöka is på topp 6 i alla de här ligorna. Så vilka lag har vi i topp 6 i Championship?
Leicester är ju överlägsna i år där, och så har vi ju Ipswich som är nykomling som har chockat hela fotbolls-England, eller i alla fall hela Championship. Och så bakom dem, jag vet inte, det är Leeds eller Southampton. Och så tror jag vi har, det kan hända West Bromwich eller Hull, men jag säger West Bromwich. Och så Norwich tror jag också är upp just nu på playoff-plats. Det har jag väl sagt 6 lag.
Ja, du har nämnt 7 lag.
Ja, men jag tog bort Hull.
Ja, nu här gjorde du ju rätt i då. Du har nämnt alla topp 7 där. Och du har rätt i att Hull är 7:e, men det är på samma poäng som Norwich som är på 6:e platsen. Och så har vi också Coventry där som är med i leken innan det börjar bli lite större avstånd ner till Preston och Cardiff. Och sådana gäng, men Norwich 6:e, West Brom 5:e. Sen har vi Southampton 4:e. Ipswich är 3:e. Du har rätt om att det är chock alla, men det är 3:e. De förlorar i helgen. Leeds gick väl förbi då, antar jag, för Leeds är 2:a med 1 poäng mer. Och så har vi Leicester i toppen, och de har ju varit överlägsna, men de har bara 1 vinst på sina 5 senaste, 3 förluster och 1 kryss därtill. Så det är bara 3 poäng ner till Leeds på 2:a platsen och 4 till Ipswich på 3:e platsen. Så du hade ju rätt på lagen, men ja, ordningen får väl lite fel, men det är bra inledning för dig i alla fall. Men ja. Vem av de här lagen hoppas vi på då? Blir det Leicester, Leeds och Southampton? Alla de 3 föll ur i fjol, och alla de 3 ser ut att ha goda chanser till steg. Det skulle väl vara lite tråkigt, så man hoppas väl på något av de andra, kanske främst Ipswich då.
Såklart man håller på Ipswich i den leken, men som du sa, alla de här 3 som föll har chans att stiga. Och det skulle kunna bli helt sjukt ifall från Premier League så skulle Luton, Sheffield United och Burnley, om alla de också skulle falla, så skulle vara alla 3 lag som föll och steg i fjol byta plats med varann igen. Det skulle vara helt, ja, det skulle vara en märklig grej och sjukt om det händer, men Ipswich tror vi väl ändå inte räcka hela vägen, så heller nog blir så att de här Leicester och Leeds i alla fall tror jag kommer gå upp sen sista platsen. Svår, där kan det gå lite hur som helst. Hoppas på Ipswich, men tror inte på Ipswich.
Ja, lite samma här, men ja, om det blir så att de 3, eller alla de här lagen som du nämnde, både i Premier League och Championship, att de byter plats igen, så då jag vet inte, säger jag någonting om att det börjar bli för stor skillnad på de här 2 serierna? Eller är det bara en engångshändelse, en tillfällighet? Jag vet inte. Svårt i sig skulle väl måste hända mer än en gång i så fall, men det är ju ovanligt i alla fall att alla lag som faller ur Premier League klarar sig så här bra direkt i Championship. Men ja, nu skulle det vara roligt med något annat än om det blir så det att alla det kommer tillbaka nu, och speciellt Ipswich då. Ja, Norwich och West Brom, inte vet jag nu. De har nog varit i Premier League nyligen det också, så inte det är som så kul med de heller inte. Så man hoppas ju i så fall kanske på att Hull eller Coventry skulle lyckas ta sig upp på playoff-plats och uträtt något stort i playoff och ta sig via finalen på Wembley. Coventry var ju där i fjol och förlorade mot Luton, men något av det skulle ju vara kul att få upp nu. Preston finns ju där också som vi var och kollade på i vintras, men det är väl mycket till som, eller mycket som ska till för att de ska ta sig upp, men inte det är ju helt omöjligt inte, men ja, det var Championship som du förväntat borde ha bra koll på, det hade du ju, men hur bra koll har du på Serie B då? italienska andra ligan där förväntar jag nog mig att du vet ganska bra vem som är på väg upp också.
Ja, du börjar med de här lätta som jag har koll på. Där är det ju Parma som har lite som Leicester varit ett nummer större än alla andra i år och ligger först. Och sen tror jag här är Como som har på senare tid kommit upp på andra plats. Man har hittat en bra form. Pohjanpalos Venezia är väl fjärde tror jag, eller tredje, fjärde skulle jag säga, någonting sånt. Och så har vi Cremonese också där, antingen tredje eller fjärde. Bakom dem är Palermo, ett av lagen säger jag, och så har vi, vem ska man dra till med här nu? Ja. Cittadella börjar ju starkt men har rasat nu på slutet. Är det faktiskt så att det är Catanzaro som är uppe och nosar på högre höjder?
Ja, du har ju nämnt alla sex lagen helt rätt igen. Inte i rätt ordning, men det är som är topp sex. Men i Italien är det faktiskt så att 7 och 8 också är med i playoff eller i Serie B. Så du får giss två lag till på vem som också är nu på playoffplats.
Inte väl Reggiana ett av dem?
Nej.
Skulle jag kunna vara någon Pisa eller Brescia?
Nej, det är ju båda de faktiskt, ja. Pisa och Brescia. Men det är extremt jämnt där. De är på 37 poäng är Pisa på. Sen har vi Sampdoria på 37 som... Ja, igår spelade de mot Ascoli som jag kollade en spännande match. De vann 2-1 hemma. Och skulle jag förlora den, de ligger under 1-0. Så då skulle jag som varit riktigt med i nedflyttningstriden. Istället vände sent och vann och nu är de mitt i allt med i playoff-striden här. Och sen har vi Cittadella på 37 poäng också. De har inte vunnit på de fem senaste och Modena på 36 och Reggiana på 36 och Sudtirolo, Cosenza och Bari och egentligen fast man är ner i bottenstriden så en vinst kan ta en hur långt som helst och två vinster i Serie B. Ja, man kan stiga nästan 10 placeringar i tabellen från bottenträsket upp mot playoffplatsen så är otroligt jämnt som det brukar vara. Nästan alla år, men ja, du har rätt på lagen. Pisa 8, Brescia 7, Catanzaro upp och nosa på högre höjder på 6:e plats, Palermo 5:e. Sen topp 4 får nog lite fel, Como är 4:e, Venezia är 3:e, Cremonese är 2:a och Parma leder med 4 poäng ner till Cremonese i skrivande stund. Ja, jag hoppas ju förstås personligen på att Parma stiger efter några tunga år här i Serie B. De har ju satsat stort med Serie B-mått mätt alla de här åren, men tidigare har skit i sig ordentligt, men nu ser det ut att gå hela vägen, får man hoppas. Men ja, annars vet jag inte med finländska tankar i huvudet skulle vara kul med Venezia uppe. Ja, Catanzaro skulle förstås vara ett kapitel i sig här också om de skulle lyckas stiga, men det känns ju osannolikt.
Ja, jag håller nog med gällande laget som jag skulle vilja ha upp också, alla de nu räknar. Och skulle vara kul att se komma upp en gång även om man har lite mot vad de håller på med så här med indonesiska ägarna som ska göra det igen. Ja, det är som en sälj tröjor och reklam och hit och dit och gör det populärt, men Venezia är ju lite in på det spåret också, men mer genuint känns det som där. Men Catanzaro skulle ju vara som ett Salernitana typ, kommer upp och är som en helt, ett helt eget universum i Serie A, men åker väl ur huvudförare i så fall.
No, antagligen, ja. Du vet väl vem som leder skytteligan förstås i Serie B.
Ja, där är det Pohjanpalo som har några måls marginal till Massimo Coda och Daniele Casiraghi, Sudtirolo och Como spelar. Cremonese spelar.
Ja, exakt. Pohjanpalo blev utsedd här till månadens spelare i februari, tror jag, i hela serien och konstaterade att han fick en sån här liten pokal eller statuett som föreställde ett, och som ett gyllene däck han fick, eller någon form av däck som pris för månadens spelare. Inte vet jag om det, vad man skulle vilja få, inte, men det är väl någon sponsorgrej, det serien är sponsrad av någon däckföretag, men det är bra med en Pohjanpalo i form nu inför viktiga avgörande EM-kvalmatcher här i slutet av mars, är ju positivt, men vi rör oss vidare till spanska segundan. Har du nog koll alls på spanska andra ligan, vem som är topp 6 där?
I det här segmentet så gör du det som svårare och svårare. Du börjar med de lätta, England och Italien. Men Spanien har jag inte något koll på i år faktiskt. Inte något bra i alla fall. Spanska tredje divisionen har vi väl varit in på med Deportivo La Coruña och Celtas B-lag. Men andra divisionen, jag råkar veta att Leganés går ganska starkt. Så jag säger att de är först eller andra. Så säger jag att Levante också är med i leken. Zaragoza tror jag sladdar som vanligt och underpresterar, att de inte är med. Så säger jag att Real Valladolid är där uppe också. Du kan ta vi här och säga om jag har rätt på någonting.
Ja, du har ju rätt på Leganés som leder serien med 3 poäng. Och Valladolid är femte också, helt med i leken. Det är ju ettan och tvåan här som stiger direkt också, som i England och Italien, och så playoff mellan resten av lagen. Sen har du också rätt på att Zaragoza underpresterar. Ligger ganska långt ifrån playoff och ser nog mörkt ut för deras del på en 14:e plats. Vem sa du med Levante? Hade du fel på det 11:e? Ligger nog en bit ifrån det också. Inte helt omöjligt att de skulle kunna ta sig upp. Men det är många lag emellan och ser svårt ut. Men vill du gissa mer eller ska jag ta resten av lagen?
Malaga är väl bara i tredje ligan nu för tiden. Men jag skulle kunna dra till med att Real Oviedo kan vara ett lag där i toppen av segundan. Och så är det någon sån här lag som man inte har känt till för riktigt. Sådana som har kommit upp från lägre divisioner, som vet inte ens vad de heter, men någonting sånt. Real Oviedo kanske ett och så. Någon sån här ganska okända lag också.
Oviedo är 7:e, 1 poäng från 6:e platsen, så nästan rätt där. Men inte ska jag nog säga att det är så okända lag. Hej, det är på 6:e platsen Burgos, men du har nog hört om det. Det var ju uppmärksammat i fjol när de spelade typ 0-0. Vad kunde ha varit typ så det 10 av 12 första matcherna på säsongen eller nå i den stilen, eller var det för 2 år sedan eller något sånt. Så de har nog fått lite uppmärksamhet till och med internationellt. Och är med och nosar där på uppflyttning. Sen hade vi Real Valladolid på 5:e platsen, Eibar på 4:e platsen, Espanyol på 3:e platsen, som du kanske har glömt lite att det i segunda, och sen Elche på 2:a platsen efter Leganés då, som alltså leder. Så här nu, det här ganska samma lagen som nu har varit i La Liga på sistone ofta och snurra lite mellan segundan och högsta ligan, förutom just Burgos då. Real Oviedo är väl nog ett tag sedan de har varje uppe också, om de skulle lyckas ta sig upp. Sen har vi nu Sporting Gijon och Racing Santander som är med i leken ännu. Kanske är det här Racing de Ferrol som du aldrig har hört om, som har kommit upp från lägre ligorna, som ja, de har inte vunnit på de fem senaste, så de kanske gick starkt då. Du hörde nog om de dem, sen hade lite rasat och tappat i tabellen, men där är nog läge i Spanien och inte vet jag nu. Här har man väl nog inte egentligen riktigt några starka känslor över vem man vill ha upp eller inte. Spanska andra ligan är ju nog inte världens roligaste, eller den man nu själv följer med och är intresserad av som mest av andra ligorna. Det är väl Espanyol som nu ska vara i La Liga, så det borde man ju få upp tillbaka. Men sen är det väl det Burgos kanske som skulle vara intressant, då det inte har varit förr. Inte vad jag minns eller vet i alla fall. Racing Santander som jag nu alltid har hållit lite ögonen på, tyckte var kul då det var i La Liga förr, som skulle vara kul, men ja. Inte har jag några starka känslor för spanska och andra ligan.
Jag hade väl lite dålig koll när du sa så här tunga lagen då är där uppe i toppen. Och jag har ju lite känslor för Eibaria som är en liten baskisk klubb. Jag tänkte faktiskt bli medlem i dem en gång i tiden, men gjorde ju inte till slut. Men det är ju en sån där klubb som man ska kunna bli medlem i. Och vad som, det var ju något liknande man gjorde med Real Oviedo någon gång. De har räddat deras existens tidigare, men Eibar vill jag gärna ha upp, och så Zaragoza var ju inte med i leken som jag gissar, men de ska ju gärna se tillbaks i finrummet. Det är ju en stor klubb faktiskt, men ja, Espanyol har inte jag några starka känslor för, men Leganes, jag hoppas de går upp, för det var ingen som riktigt brydde sig om dem då de var senast upp i La Liga där 2016-17 någon gång, men jag hade lite någon grej med dem. Ja. Det var väl lite för att jag märkte att ingen annan brydde sig, så låtsades jag bry mig i alla fall. Men ja. Låt dem som förtjänar platserna ta dem och stig bara.
Ja, tydligen har du lite diffusa relationer till sådana spanska andra ligalag för tillfället då, Eibar och Leganes, och till och med tänkt bli medlem. Vad jag så tänkte du bli här för att rädda deras existens eller någonting sånt, eller varför tänkte du bli?
Nej, var nog bara någon sån där kampanj att man, jag tror de försökt som gör någon grej av att man kanske inte hade något mycket annat och stolt ser med, men att man är som en liten, vad ska vi säga, lite som Asterix och Obelix, en liten gallisk by som slåss mot resten, bara att i det här fallet en liten baskisk by som slåss mot de stora drakarna, för ju en riktigt liten klubb som ja, kom upp på. Och jo, är helt bra faktiskt. Man var ju i mitten av tabellen en del faktiskt.
Ja, no, då har vi här utrett, ja. Inte ska väl vara fel med Eibar när, men ja, Real Zaragoza, de, som du sa, de skulle nog inte sitt fel med att få upp det inte, men överlag så är det nog, ja, har man inte så stor skillnad i sekunden. Så vi går vidare till, i alla fall i mitt tycke, och tror jag i de flesta stycken nog en roligare andra liga i form av Zweite Bundesliga, tyska andra ligan. Där är det ju egentligen bara plats 1-3 som är intressanta på så sätt att de, ja, ettan och tvåan stiger direkt, och så är det trean som spelar ju playoff-kval då mot de som kommer tredje sist i Bundesliga i ett dubbelmöte. Så här är det inte något topp 6, men ja, kanske du ändå får giss på topp 6 eftersom att det är nog de lagen som är bäst placerat nå de placeringarna. Hur bra koll har du på Zweite Bundesliga-toppen i år?
Ja, nu har ju kollat tabellen nu här för ja, inom senaste månaden skulle jag nog säga har. Man läser lite om vissa lag här som inte gillar att vara i den här situationen. Och är ju speciellt Hamburg som har börjat tappa lite mark här på sista tiden. Och man är väl nog topp 3 ännu, men det är väl St. Pauli som är kanske till och med leder, så har vi ju det här Holstein Kiel som överraskande nog är upp också där på. Är de på andra plats de då, just före Hamburg? Och så tror jag Kaiserslautern kan vara ganska högt om jag skulle giss vidare på topp 6. Vad ska vi dra till annat? Hannover kan vara där och Paderborn, säger jag.
Ja, du ska byta ut Kaiserslautern med Fortuna Düsseldorf, så skulle du ha satt de alla i rätt ordning till och med. Kaiserslautern är sista laget på Sekemark till och med. Fjärde sist i tabellen, så där var du nog lite ut och cyklade jag där. Kämpa med Schalke och gänge och Hertha där i de nedre regionen av tabellen, forna storklubbar. Braunschweig har vi där under sträcket och Hansa Rostock på play, negativt playout-kval. Men i toppen hade du nog rätt i att det är St. Pauli som leder och är med 4 poäng ner till Holstein Kiel som har 5 poäng ner till Hamburg. Hamburg som har tappat helt korrekt. De har förlorat 2 senaste. Bara en vinst på de 5 senaste. Så de har tappat mark där och ser ut att bli ännu en genomklappning av det. Det är ju helt otroligt faktiskt. Och sen har vi Fortuna Düsseldorf 5 poäng efter Hamburg. Jagar kvalplatsen då alltså tillsammans med Hannover och Paderborn som är en poäng efter Fortuna Düsseldorf alltså. Så nej, du hade ganska bra koll nu här också. I Hamburg har man noterat att Anssi Suhonen har nu de senaste månaderna, eller månaden kanske vi ska säga, återvänt till spel efter en ännu en lång skador. Det börjar bli många långa jobbiga skador som han har åkt på som lite grusar hans utveckling. Men alltid när han kommer till spel så är han ju en kvalitetsspelare och det skulle vara bra att få han ändå. Eller bra att han är i spelskick och börjar närma sig form han också inför de EM-kval-matcherna vi har ännu i mars. Bra där, men överlag inte lika muntert för Hamburg på sistone. Men nu vill man ju ha upp St. Pauli nu först och främst. Och det ser ju ljust ut där. Så Holstein Kiel skulle nog vara ganska kul det också till få upp.
Ja, och när du räknar upp vilka lag som låg i botten så skulle man ju lika bra kunna sväng på tabellen och skulle man tro att det stämmer att Schalke och Kaiserslautern och Hertha slåss i toppen, men de slåss i botten.
Så är det ju faktiskt. De har inte klarat sig lika bra som de Premier League-nedflyttningslagen från i fjol klarar sig i Championship. Men ja, det är större avstånd mellan lagen här i Schweiz i de tidigare ligorna vi har varit inne på. Så ja, det ska väl mycket till för att inte St. Pauli åtminstone ska stiga till Bundesliga nästa år. Det skulle ju vara kul åtminstone. Hamburg, ja, egentligen ville man ju ha det i Bundesliga förstås, men nu är det ju kul att det alltid, eller att det bara fortgår det här haveriet, tredje platser och fjärde platser och att de alltid lyckas schabbel bort uppflyttningen ända sedan de överraskande nog åkt ner för ganska många år sedan som är början redan. Men nog om Schweiz Bundesliga där vi tar en franska Ligue 2 till sist. Och där misstänker jag väl nog att du kanske har sämst koll av alla de ligorna.
Frågan är om man ens räknar franska ligan som topp 5 liga de är. Jag vet inte, ibland är det portugisiska och så vidare. Men jag har ingen koll och vet inte ens om jag ska våga gissa någonting. Jag har inte riktigt. Skulle du be mig gissa på de 20 lag som är högsta ligan så skulle jag ju ha problem med att säga hälften, känns det som. Man vet inte, de är Lorient eller Auxerre eller sådana lag. De är högsta eller andra ligan, men jag vet i alla fall att Saint-Étienne följer och är i andra ligan och jag måste ju utgå från att de är i alla fall topp 6, så jag säger ju dem i alla fall.
Ja, det är på fjärde plats, så här är ju så som jag nu står här på SofaScore som jag har framför mig, så är det ettan och tvåan stiger direkt, och så är det trean, fyran och femman som är på någon playoff-plats, men inte sjätte lag, alltså inte topp 6 utan topp 5 tydligen som är spelar roll. Jag vet inte riktigt hur det funkar här i playoffen i franska andra ligan, men sant är igen är där på en fjärde plats åtminstone. Sen ja, nu är det ju ändå lag som du har på koll, och så är kan jag säga att det i andra ligan du var funderar om det var i högsta eller andra ligan, så du kan ju gissa var, om det är i topp 5 då åtminstone.
Nej, jag gissar väl att de är topp 5, och så gissar jag också att Bordeaux är där. De har ju haft problem och åkt ner i andra ligan, men har de så stora problem att de är ännu längre ner eller till och med åkt ta i hissen till tredje? Nej, jag säger att både Bordeaux och Auxerre är i toppen, och så säger jag också att Valenciennes kan vara där.
Valenciennes ligger tok sist i hela serien, och Bordeaux har kämpit det också på en trettonde plats, men också är det nog i topp 5, och de leder faktiskt hela serien med 2 poäng. Så det ser ut som att de har goda chanser att stiga. Det är väl ingen vits att du börjar på det ena när du inte nog knappt har koll på högsta ligan ens. Så jag kan väl dra här. Också är på första plats. Sen är Angers på andra plats, 2 poäng efter. Och så är det Stade Laval, någonting sånt, på tredje platsen. Saint-Étienne fjärde och Caen på femte platsen. Så där är topp 5 då, som alltså är de platserna som spelar roll. Sen har vi Rodez och Grenoble och Guingamp som är där och nosar. Och Paris FC, Tuomas Ollilas Paris FC, som inte ska ge sig ännu i alla fall. Det är med i leken. Men ja, tungviktare som Bordeaux har kämpit, som du var inne på. Inte nu ändå nerflyttningshotade, men det går tungt för det. Vi lär inte få se det i ligön på ett tag, verkar det som. Och det är ju nog lite synd ändå.
Ja, och då kan vi väl lite knyta ihop det här avsnittet också. Genom att, då du sa att Auxerre på första plats i andra ligan i Frankrike, och jag var ju där också som Teemu Taini, och en gång i tiden blev ett globalt respekterat namn, en av ja, franska ligans bästa mittfältare på sin position, som ju att han fick en transfer till brittiska öarna, och ju är bra där också i Tottenham, senare också Sunderland. Och nu är det inte i Auxerre han ska vara tränare, utan hej, estniska eller estländska ligan. Men Auxerre går bra alltså i Ligue 2.
Ja, fint hur du slutar cirkeln här för det här avsnittet med Teemu Taini och kopplingen. Han är ju inte enda bra spelaren som har spelat i Auxerre. Det hade ju ett ganska bra lag visst på. Ja, började väl vara ungefär 20 år sedan, så var de, hade många riktigt bra spelare. Vad hade de? Typ Mexes och Djibril Cissé och flera andra tungvikta namn också som inte jag kommer på. Kanske du som minns lite bättre de åren har något mer att komma.
Ja, du räknar upp bra namn, men är ju främst den här tränaren Guy Roux som var där i var 30 eller 40 år han satt. Han var väl från 70-talet till typ 2005. Samma tränare. Kanske något uppehåll där på slutet, men längsta en tränare i någon toppliga någonsin har suttit på sin post. Jag är ganska säker på. Han var i alla fall känd för att han hade varit länge där.
Ja, det är sant. Ja, det är bra du tog upp han också. Han är nog en stark och sär ikon, eller legend till och med, ska vi väl nog verkligen säga. Respekten givande att man sitter så länge. kommer ju såklart aldrig upprepas någonting liknande någonsin igen. Fotbollsvärlden fungerar inte på det sättet och mer, men ja, förr har det varit möjligt att man satt i alla fall 40 år, och inte är det så länge sedan ändå.
Yes, vi säger så, säger tack för idag. Nu måste jag nog gå och läsa om man säger estnisk eller estländsk. Känns som att jag har sagt fel och osäker hela avsnittet och börjar köpa dubbla ut allt i slut. Men jag får kolla upp och ta tag i saken så jag vet till nästa gång.
Du får göra det, så säger vi tack och hej.